P1 Dokumentär.
Är du redo för svampen?
Ja.
Hempas kamp. En kärlekshistoria av Niklas Zackrisson.
September 2024. Madde står med upprullade tröjärmar och en tvättsvamp i handen.
Så är det jag.
Ja.
Hempa sitter naken på en vit plaststol i den öppna duschen. Hans amputerade ben och armstumpar skiftar i vitrosa. Ärren har blivit ännu fler nu.
Nej, jag lägger den sådär.
Det gör ont att hålla upp armen också.
Ja, men inte har jag sitter lite framåtuken, men jag sitter rakt.
Madde tvålar in bröstkorgen, magen, armstumparna och benen som slutar vid knäna.
Ja, då gör hon
magen. Aj, då fan.
Hempas blick rakt fram i det immiga glaset på duschkabinen. Det som hände Hempa och hans familj för snart 10 år sedan jämför forskare med ett kroppsligt krig. År 2015 utlöser invaderande bakterier en immunförsvarets atombomb och halverar kroppen på Hempa. Efter en njurdonation råder det fred i Hempas kropp. Men freden är lika skör som Hempas skelett efter amputeringen. Och de långtgående konsekvenserna efter den tidigare bortglömda folksjukdomen sepsis, blodförgiftning, är i stort sett outforskade. Någonting lurar i blodkärlens mörka skuggor. Sår som aldrig läker. Hempas födelsedag, november 2016.
Det är min pappa.
I villan i Helene Lund i Stockholm. Det här är knappt 2 månader efter att barndomsvännen Kalle Ville donerat sin ena njure till Hempa. Hempas blick är mycket piggare nu.
Jag och Gurra ska sluta snusa tillsammans. Jag får inte när.
Ja, vad säger du? 100 år.
Ett
styrfärdigt
lever för pappa Hempa på 41-årsdagen.
Efter födelsedagssången, då 2016, intervjuar jag Madde i källarvåningens funktionsanpassade badrum.
Alltså kanske så här 5 år framåt i tiden så tänker jag att vi kanske har ett till barn. Och jag tänker att det börjar hända lite spännande saker inom forskningen. De trodde att liksom man ganska snart skulle kunna skriva ut liksom kroppsdelar på så här 3D-skrivare och grejer. Bara det att kunna hålla honom i handen eller se att han kan hålla vår dotter eller kanske våra barns händer och gå och hålla dem i handen. Det skulle vara ganska häftigt. Jag hoppas och jag tror att det kommer bli bättre. Annars så känns det som man har gjort under den här tiden sedan Hempa blev sjuk. Det känns ju det som bortkastat på något sätt. Om jag inte är villig att fortsätta kämpa för oss. Just nu kan jag liksom inte tänka mig att det inte skulle vara vi två i framtiden heller.
Åtta år senare står Madde i samma badrum.
Det bästa är ju att försöka röra på sig lite. Eller kanske till och med träna lite lätt igen. För att få bort träningsverk.
Det värker i magen efter veckans träning på Södersjukhuset.
Då känner du att du ändå har lite muskler kvar, eller?
Eller?
Då känner du att du har lite muskler kvar ändå.
Ja, väldigt lite tydligen. Men alltså det är så här öm. Alltså trycker jag här så gör det alltså ont.
Jag vet hur det känns.
Ja. Men man blir sugen på att träna med.
Ja.
Ärren på de amputerade armarna påminner om spindelnät som sträcker sig upp över armbågen. Näsprotesen använder inte Hempa längre. Den är svår att sätta på, svår att snyta sig med. Hörapparaten ligger vid sängen i rummet intill. Vid andningsmasken mot de kraftiga snarkningarna och andningsuppehållen under nätterna. Hempa har två sorters benproteser. Stubbarna som de kallas är korta proteser, lätta att få på. De långa benproteserna som gör att Hempa kommer upp i full längd är både svårare att sätta på och att gå med.
Allting blir jobbigare med benproteser. Det är... Framförallt när man jobbar sitter inte alls lika skönt.
Nej.
Var det än är så bör man... Jag har sett en ordentligt.
Så.
Liksom hjälp för vad det än är. Liksom. Mm. Då är rullisen lite skönare.
Hempa får hjälp över till rullstolen. Madde gnuggar handduken över hans huvud.
Jag tänkte börja vid öronen.
Han håller ut armstumparna för att hålla balansen.
Det är bra. Får det värsta översökat under armarna.
Tillsammans har de överlevt ett kroppsligt krig. Och med den nya njuren från Kalle Ville skulle Hempa bli mer självständig igen.
Jag öppnar här. En efter en så börjar de här sakerna liksom sjunka in.
Va?
Jag öppnar här.
Ja.
Det är inte så lätt att komma tillbaka till någon slags normal tillstånd.
Känner du någonsin att du ångrat dig?
Nej, aldrig. Inte en enda gång. Tvärtom. Bland det bästa jag varit med om.
Tidig sommar 2024, utanför restaurangen Bangers i centrala Stockholm.
Det är ju sjukt. Det säger ju en del om Kalle. Jag håller med. Det är det bästa jag har varit med om också.
Hempa sitter i rullstolen med kortbyxor, och röd t-shirt och svart mössa. Kalle Ville står bredvid i svart t-shirt och tatueringar ända ner mot händerna.
8 bästa åren i mitt liv.
I 8 år har Hempas blod renats genom vad som tidigare var Kalle Villes vänstra njure.
Jag har inte ens märkt någon skillnad. Det här är typ anledningen till att man har 2 njurar. Det är för att om en polare behöver den så ska det bara, varsågod. Alltså på riktigt, för det är så här, jag har inte gjort någon skillnad. Jag käkar inga mediciner.
Du ska gå upp och gubbkissa, säger du.
Ja, men vad fan, det måste man kanske ändå. Ja, men.
Det kanske inte har med att göra.
Ja, men jag skulle komma till
det. Sammanträffande.
Sommaren efter njurdonationen tog Kalle Ville anställning vissa kvällar som assistent hos Hempa. Just för att de skulle kunna gå ut, bara de två, och dricka öl och festa.
Vi pratar lite så här, första minnet efter operation till exempel. Hur läget, Kalle? Nej, men det är helt okej. Alltså jag har pungbråck och jävligt ont. Men det är fan bra.
Det var ju innan hela mitt maginnehåll hamnade i pungen. Det var helt sjukt. Jag hade ju för fan nyrakad pung som glänste. Och sen russinsnopp på det. Det är klart som fan att man blir förvånad.
Ja, men det är
bara... Innan man förstod att det inte var för resten av livet. Nu är det en vanlig jävla gubbpung. Nu är det 100% pläpp. Pung längre än penis liksom. Ollonet är 4 centimeter ovanför lägsta pungkula liksom. Så nu har jag vanlig gubbsnopp liksom. Men då hade jag ju inte det. Då försvann ju snoppen. Det var typ en inåtsnopp på en handboll som var uppblåst. Och man kunde se...
En ballong bara här som man hade knutit.
Ja, exakt. Jag vågade inte titta. Jag låg ju så här, och så försökte jag få ihop... Jag kände så här, jag får inte ihop knäna. Det är något som ligger i vägen. Och så lyfte jag på täcket och kikade så här. Så bara, vänta, det är någon som har lagt en handboll mellan mina knän. Så jag gömde det direkt igen. För jag tänkte att det här är inte sant. Rens, Lee. Det är ingen Rens. Rens! Kommer du eller? Jag bjuder på ett par glas om du kommer.
Jag bjuder också på ett.
Skulle vara trevligt att krama om det.
Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days.
Men hör av dig sen när du är på väg. Kärlek. Hej med dig. Grans.
Jag hade ingen aning om vem Hempa var, för han är ju några år äldre än mig. Men han visste vem jag var.
År 2005 träffas Hempa och Madde på en inomhusgolfbana och träningslokal i centrala Stockholm. Hempa står i receptionen.
Då var jag verkligen mitt uppe i min golfsatsning och allting var superseriöst med liksom kost. Och jag levde ju liksom för att träna och spela golf.
Hon var där och tränade med erkänt duktig golffystränare. Grinig. Svettig.
Och Hempa kan man säga var totala motsatsen. Alltså det var liksom inget tänk kring äta ordentligt, äta rätt och liksom ta hand om sig själv. Och vi hade ju totalt olika dygnsrytm också. Och han rörde ju sig väldigt mycket ute i Stockholmsnatten, om man säger så.
Hon drog och spelade lite biljard. Hon var skitduktig på biljard. Hon var duktig på pingis. Alltså, ja, hon var duktig. Är duktig.
Absolut. Att liksom, jag tyckte att han var söt och liksom trevlig och framförallt rolig. Och liksom lätt att vara runt och med. Ja, och sen kanske det var lite spännande också att han var ändå relativt mycket äldre än vad jag var. Jag var ju bara 20 när vi träffades. Han var 29. Jag tror inte att det var så positivt egentligen för min golfsatsning. För att det blev väldigt så här svårt att få det att funka med de här olika liven som vi levde och de olika tiderna, olika prioriteringar och värderingar som vi hade. Men jag tror samtidigt att det var det som gjorde att det blev lite spännande och att mitt liv liksom kändes lite mer innehållsrikt.
Efter ett par år flyttar Madde och Hempa till USA för att satsa på Maddes golfkarriär. Hempa är tränare och Maddes caddy. Vännerna de bor hos låter trycka upp en t-shirt och keps där det står Maddie's bitch.
I med rosa text.
Nej, men det där hade jag nog på en
caddy. Ja, visst hade jag det. Så att alla fick skratta lite åt det.
Maddes bitch. Det är lite kul. Ja, de tyckte vi bara, jag var din bitch.
Det är verkligen min glimt i ögat, såklart.
Är det Hempa?
Ja.
På bilderna Madde visar från USA syns en vältränad Hempa som har kvar armar och ben. Madde säger att han var bra på att dansa. Efter 3 år kommer de hem till Sverige. De får en dotter, Mireia, och flyttar hem till källarvåningen i Hempas mammas villa i Helenelund. Sen, efter vad de först tror är en vanlig influensa, drabbas Hempa av blodförgiftning, sepsis. I ett desperat försök att få ut ett snabbt försvar mot de invaderande bakterierna börjar Hempas blodkärl att läcka. Och det är det här som forskare kallar för en immunförsvarets atombomb i den egna kroppen. Hempa överlever, men det gör inte hans njurar. Syrebristen gör armar och ben svarta av förruttnelse och tvingar Hempa att amputera benen vid knäna och armarna strax nedanför armbågen.
Händerna var betydligt mycket jobbigare än benen. Det var ju, skulle jag säga, som en riktig sån här käftsmäll. Det värsta är nog att inte kunna torka sig på tå. Tänk dig allt du kan göra med henne. Och sen tar du bort allt.
Det gick ju så bra med transplantationen och hans värden blev ju så bra. Man kände ju liksom, okej, men nu är vi tillbaka på banan igen. Nu kan man liksom släppa den här oron som hela tiden hade funnits.
Otrolig känsla. Jag vet inte riktigt vad jag förväntar mig, men jag vet ju att livet blev helt annorlunda.
Vi var på gåskolan där borta i Bergshamra liksom, minst ett par dagar i veckan, om inte mer. Och det gick så himla bra.
Madde filmar Hempa när han går med sina långa benproteser för första gången.
Det går för fort, du hinner inte med.
Assistent Ludde håller honom försiktigt under ena armstumpen och sjukgymnasten under den andra.
Strålande. Det här har vi inte gjort förut, det här är första gången.
Ja.
Benproteserna har en mekanisk led vid knät så de rör sig på ett naturligt sätt.
Skulle han haft ett par långbyxor på sig där så skulle du inte ens se att han... Alltså att han går med proteser så pass bra gick han i början. Och då känner man ju också så här, alltså total lycka över att så här, men ja, det kommer att kunna gå att komma tillbaka till ett någorlunda normalt liv. Så vet jag att jag kände då.
Året efter njurdonationen mår Hempa allt bättre.
Det är helt fantastiskt, samtidigt som det gick tillbaka till det normala.
Han och Madde undersöker möjligheten att få barn igen efter den septiska chocken, ett syskon till Mireia. Och på fritiden satsar han på golfen. Hempa får en specialgjuten så kallad bajonettprotes till högerarmen. Där kan han fästa olika golfklubbor. Han har ett handikapp på 30 och börjar ställa upp i golftävlingar.
Det gick faktiskt ganska bra.
Tre år efter njurdonationen medverkar Hempa i SVT-serien Berns berättelser i avsnittet Den osannolika golfaren.
Henrik Posse, eller Hempa som han kallas av alla, var tidigare scratchspelare, men det saknades det där lilla extra för att ta steget för att bli professionell.
Hempa intervjuas utan näsprotesen med ett grönt hav av gräs bakom sig.
Även fast golf har ju varit en stor del av de senaste 20 åren i mitt liv, så nu betyder det mer än någonsin.
Hempa står med benproteserna på 10, utslagsplatsen. Utan hjälp av annat stöd eller någon assistent. Strax under shortsen syns det hudfärgade plastfästet vid knäna som övergår i smala metallvader. Bajonettprotesen laddad med en lång driveklubba. Direkt efter svingen ett par vacklande steg med proteserna.
Sitt, sitt!
Han spanar otåligt efter bollen.
Påse som det är nu, det är egentligen benproteserna och balansen. Framförallt om det kommer kastvindar och då går det åt skogen. Det är lite kort.
Man slogs då och då eller typ hela tiden av att nej, men det här kommer nog inte kunna bli så som man hade hoppats. Han kommer inte kunna bli så pass självständig som vi hade hoppats.
Ett halvår senare kommer corona.
Jag var inte på jobben, man träffade inga förutom assistenterna. Det var ju helt annorlunda och ensamt.
Hempa är i riskgrupp på grund av de immundämpande medicinerna han tar efter njurdonationen. Det är en paradox. Den nya njuren från Kalleville som renar Hempas blod har också inneburit en ökad risk för Hempa att drabbas av infektioner som både kan leda till sepsis igen och nu också corona.
Vi alla hade munskydd, handspritflaskor överallt, gummihandskar, jobbet med assistenter som åker tunnelbana, bussar och sådana grejer. Man var inte jättesugen på att ha dem här överhuvudtaget.
Golfsäsongen som kommer blir räddningen. Att hålla avstånd ute på de stora gräsytorna är inga problem. Så ett par dagar efter midsommar meddelar han sin assistent Oskar att de ska ut och golfa.
Kalasväder. Det är varmt och fint.
Lite blåsigt, men annars perfekta förutsättningar.
Åker upp till golfklubben. Oskar fixar en golfbil.
Den kan han köra själv, så jag hjälper honom in och ut ur den.
Sen sätter jag mig i golfbilen och så kör vi.
Hempa har en vaggande gångstil när han rör sig ut med gräset. Det är slutet på turen, 15:e hålet.
Jag står ju upp när jag spelar golf. Det går ju att sitta ner också, eller vissa gör det. Men det är så jag kan spela golf.
Att slå ut med driven är det svåraste momentet för Hempa.
Det gäller ju att hitta den här balansen, annars känns det väldigt otryggt.
Hempa slår ett utslag som blir långt och fint men går lite på högersidan. Det är en hästhage där på sidan också.
I brantare backar brukar Oskar ställa sig bakom och hålla Hempa i armkrok under själva svingen.
Eftersom det är så pass mild sluttning där så tyckte inte Hempa att det behövdes.
Om det är lite lutning så här så kan man vila lite på klubban tills man känner att okej, nu har jag rätt balans. Och då svingar man.
Och direkt när han har slagit iväg bollen så tar han ett litet steg och
vikten hamnar på vänsterben. Och sen när jag sätter ner då höger ben, då viker sig protesen bara.
Benet bara försvinner under honom.
I samma sekund hinner Hempa tänka att fallet inte borde bli så farligt. Det är ju en gräsmatta. Mjukt.
Jag tänkte väl att det skulle göra lite ont i alla fall. För det gör det när man ramlar.
En effekt av att sitta i rullstol är att skelettet blir skörare utan den naturliga belastningen.
Jag hör ett ljud som låter ungefär som när ett stort träd blåser omkull i skogen. Det knakar rejält med ett knäck i slutet.
Hempas lårben sitter fast i protesens hölje som nu fastnar i gräset. Samtidigt som kroppen vrider sig åt ett annat håll.
Hempa skriker och jag springer fram.
Jag känner direkt att det är någonting som har gått åt helvete. För den smärta som jag hade då, det har jag aldrig upplevt för. Det var det vidrigaste jag varit med om. Och det har jag ändå varit med om en del. Men det där var helt sjukt. Det var inte så att benet veks, utan på något konstigt sätt så vreds benet av.
En annan kompis som var med och golfade den dagen står 40 meter därifrån men hör ändå ljudet av lårbenet som vrids isär.
Hempa säger att jag tror benet är brutet och snabbt där så måste slita av protesen så att inte benet svullnar upp och fastnar i protesen. Jag kommer ihåg att han garvar till åt någonting där mitt i all smärta.
Alltså man tänker, vilken jävla skit det är.
Så vi ringer 112.
Det är fullt med folk på akuten. Jag får 2 Alvedon. Och hade bara så jävla ont. Tänkte 1000 nålar när man vrider så här. Och sen tänker jag att det är Hulken som vrider. Det bara strålar konstant. Och man ligger där i korridoren timme efter timme efter timme innan någonting händer.
Ett överfullt sjukhus är aldrig en bra plats för Hempa som nu lätt drabbas av infektioner. Pandemin ökar den här risken ytterligare. Efter ett par dagar på sjukhuset sövs Hempa på operationsbordet ännu en gång. Och kroppen repareras igen.
Och så känner man ju också så här, någon måtta får det väl vara. Alltså nu räcker det. Man är liksom tvungen att bryta lårbenet också.
Mycket ondare än att amputera någonting. Liksom.
Hempa får morfin för smärtan.
Man tappar det ju helt.
Och går återigen in i ett dimmigt tillstånd. Drömmarna från tiden när sepsis nästan tog hans liv och halverade hans kropp var mardrömslika, våldsamma kidnappningshistorier. Men den här gången är han ute på en bar i New York och dricker öl med hiphopgruppen Wu-Tang Clan.
Ingen connection med dem överhuvudtaget. Ut och drack vars.
röntgenbilderna efter operationen syns en lång metallplatta längs det sargade lårbenet med fyra långa skruvar nere vid knät och lika många uppe vid höften.
Titan är hårt, så det borde jag inte kunna bryta igen, tror jag.
I fyra månader efter benbrottet, mitt under coronapandemin, håller sig Hempa hemma, framförallt liggandes i soffan. Han tar sig knappt ut från källarvåningen.
Mörk och tråkig period skulle jag säga. Blev det visku. För jag tycker innan, man har haft lite mål, du kämpar på liksom. Men det där fuckade upp. Det fuckade upp fan mycket.
Det har man ju verkligen fått lära sig under de här åren också, att livet är inte rättvist. Så är det bara. Sen så får man säga vad man vill, men rättvist det är det inte i alla fall.
Men det är inte bara isoleringen på grund av corona och benet som gör ont. Det finns en annan brytpunkt som verkar långt inne i Hempa.
Det är ingenting som händer liksom på en gång. Det här är ju över några års tid. Men jag tror liksom att det till slut börjar så här sjunka in, att hur mycket man än vill och hur mycket man än kämpar för och hur mycket man än håller hoppet uppe och hur bra han än kan gå på de där proteserna, men det går inte att komma tillbaka till det som en gång var. För det är liksom en sak att gå på ett plant underlag inne på gåskolan. Men sen när man kommer ut med de där benproteserna i riktiga livet, så inser man ju att det är liksom, det är lite grus här på vägen. Åh, här var en trottoarkant. Det går inte. Och här kommer en trappa. Det går inte. Ja, och sen så ska man gå ut och käka på en restaurang. Och sen bara, det gick inte att komma in på toaletten här med rullstolen. Alltså sådana grejer som man inte ens har överhuvudtaget tänkt på när man är frisk. Det blev liksom grej efter grej efter grej. Ja, nu vi sitter här på restaurang och ska försöka äta en lite romantisk middag. Men just det, jag måste ju skära Hempas mat. Och sen så måste han äta min specialgaffel. Ja, och sen så behövde han gå på toa. Och om det inte, alltså gick det att komma in på toan, så kan han ju fortfarande inte gå på toa själv. Utan jag måste ju gå med honom in på toaletten. Och så har du också det här att liksom folk tittar. Alltså inte för att det stör. I början var det skitjobbigt att folk tittade.
Jag vet, hon tycker det var jättejobbigt. Om vi åkte till något centrum eller ut och käka liksom. Det var inget kul med mig. Och då, nu kan jag ju äta hyfsat liksom. Men på den tiden då behövde jag ju hjälp med allt hela tiden. Alltså dricka och sugrör och bli matad. Och det är klart, ja, men det var väl inte så kul att synas med mig.
Meter rakt ner i marken under Ersta sjukhus och Folkungagatans hippa barer på Södermalm i Stockholm sprängs en tunnel fram i urberget. Operationen ska ge staden ett nytt blodomlopp, en tunnelbanelinje som snabbare ska förse staden med pendlare som syre till hungrande kroppsdelar.
Det gungar lite i hela kroppen och trumhinnorna och näsgången och lungorna, och snart kommer den till. Det är mysigt ändå med tryck och det här går nästa. Den var lite större.
Kalle Ville går fram och tillbaks i den leriga marken. Han har på sig hjälm med pannlampa, hörselskydd och komradio. Under de reflexförsedda arbetskläderna på vänstra sidan av magen har han tatuerat in njuren som numera sitter inuti Hempa. Strax intill sitter nu också ett tunnelbane-T och Sofia, namnet på den nya stationen.
Världens näst djupaste tunnelbanestation blir det här.
Kalle Ville ansvarar för den stora maskinen som förstärker tunneln efter sprängningarna. Väggarna i det nya blodomloppet får inte läcka.
Jag tycker det är lite ärofyllt att vara med och göra en tunnelbanestation på Södermalm. Liksom. Jag har bott på ön i 30 år nu, så det är lite kul för mig. Det är lite helig mark tycker jag, så där Södermalm. Lite grönvitt blod på det, så känns det kul att få vara med och göra.
Gick den där igenom det?
Ja, roligt. Första gången jag skulle jobba och som hans assistent så sa jag till honom så Hempa, det vore schysst om du kan bajsa innan. För jag är inte så här skitsugen på att torka dig i röven liksom. Och så hann vi inte mer än komma till den här restaurangen så bara Kalle, jag är ledsen men jag måste bajsa. Det var kanske värre för honom än för mig egentligen, jag vet inte. Vad kul ändå. Lite om dem.
Bara att kissa var som helst i tunneln?
Ja. Jag brukar faktiskt, eftersom jag är nere hela dagarna, om jag blir bajsnödig så brukar jag bajsa framme vid stuff också.
Okej.
Okay. Jag brukar ha med mig en toarulle när det är slut. Men jag har ju de här trasorna som jag kan. Och så brukar jag köra ut borrstålet. Och sen släcker jag alla lampor framåt och så tänder jag bakåt så att jag ska se om det kommer någon. Och så blir de bländade, så ser de inte. Så brukar jag köra ut borrstålet, sen klär jag av mig här inne i hytten. Så går jag ut i bara kalsongen så hänger jag i borrstålet så här, och bajsar.
Det har jag gjort 4 gånger. Men hur skulle du beskriva din och Hempas relationer då?
Ja, Hempa som min relation är ju fantastisk. Vi hörs ju nästan aldrig. Men det behövs liksom inte heller. Jag vet inte. Hempa jag, det Hempa jag liksom. Mitt beslut att ge Hempa en njure var ju mera för min skull just där och då än vad det var för Hempas skull egentligen kan man säga. Det var ju för att jag fick för mig det. Det var ju inte, man kallat det för en uppenbarelse, men jag visste ju att det skulle bli av ganska tidigt liksom. Och jag visste att det var den vänstra njuren också ganska tidigt. Det höll de ju på att dividera om länge och jag sa ju att det kommer ju bli den vänstra för det har jag sett liksom redan.
Skjuter ni på det vanliga stället eller?
Jag har faktiskt tänkt några gånger så tänk om jag skulle gå åt så fan det skulle vara perfekt för Hempa att få mina armar. Nu kan inte, jag hade knepigt att donera och inte ens bara en arm liksom, så här, man vill inte göra så med armar. Njure är ju en sak för det klarar man sig bra utan. Men det hade varit coolt om man kunde få armar av mig också så här, om det skulle råka passa in. Det är ju ingenting jag har sett framför mig men det är något som jag har tänkt ändå. Ganska häftigt om Hempa bara, det är Kalle som var reserv. Det är Kalle som är hemma och plockar delar.
Är du svettig redan?
Förlåt?
Är du svettig redan?
Ja, det borde jag vara.
En. Två.
Madde är med Hempa tre. Hos sjukgymnasten.
Fyra.
Varannan vecka är det träning här på Södersjukhuset.
Sex.
8, 9 och en till. 10 och vila. Snyggt. Sen dag.
Aj.
Ja. Jag står här så ramlar man.
En typ plankövning eller vad skulle man kunna säga?
Ja, Hitlers hund. Det är Hitlers hund.
Vi skulle ju inte säga det. Men du står på armbågarna och sträcker ut alternerar
vänster ben, höger arm.
Ja. Jag vill inte lämna honom. Jag vill inte liksom leva utan honom. Jag vill inte gå vidare i livet liksom utan honom. Men jag kan inte heller liksom stanna kvar och leva på det sättet som vi gör nu. För ja.
Utredningarna som Madde och Hempa gör efter njurdonationen visar att Hempa inte producerar några spermier längre. Ytterligare en långtidskomplikation efter sepsis. Hempa kan inte få fler barn.
Det är inte alls det liv som man hade tänkt sig. Men samtidigt när sådana liksom tankar börjar komma så känner man ju enorma liksom skuldkänslor över att man faktiskt tänker så.
Han hade beställt en trea, men jag bytte till två stycken fyror istället.
Ja.
Eller treor beställer man ju inte längre, Hempa. Det har blivit gammal. Vi var på det här stället för några år sedan och tydligen så åkte Hempa hem själv. Det visste inte jag. Jag trodde jag åkte med.
Sandros första dag som assistent.
Jag tappade bort tre gånger. Jag gick runt och frågade, har ni sett en snubbe utan armar och ben? De bara, ja, jag tror han är där borta.
Det var ju starten på det hela.
Och sen efter det så visste vi ju hur var...
Saker
funkar. Ja, så då tog jag hem på hand om mig bättre än man gjorde. Det var den första kvällen.
Vi körde ju varje onsdag innan på Miss Brown och Lille Sixten. Det var ju då vi kom fram till att jag skulle... gå på anställningsintervju på assistansbolaget. Tack snälla, tack så mycket. Alltså, nu låter det ju som att jag var helt värdelös. Jag gjorde ju det jag skulle i alla fall.
Ja. Fan. Men, ja, skål. Kul.
Hempa greppar det lilla shotglaset mellan armstumparna.
Vad är det värsta glaset du kan få framför dig?
Var på en fotbollsmatch på Råsunden. Supertunn plastmugg. Det är ingen höjdare. Det blev bara... Oj.
Hempa sitter naken i sin rullstol framför Madde.
Aron, Dedde.
Ja.
Jag tar honom sen, jag vet.
Ja.
Hon har precis tvålat in honom, duschat av honom, torkat honom.
Nu kan du få sätta dig i. Mm. Paraplanen ska in.
Du är för långt in, eller?
Nej. Mm.
Så?
Japp. Perfekt.
Fyra år efter att sepsis slog ner i deras liv flyttar Madde till egen lägenhet och de separerar.
Mm.
Numera jobbar hon heltid som hans assistent.
Åh, Anna, du kan få hämta en snus innan.
En snus? Okay. Det är verkligen inget beslut som togs lätt eller snabbt.
Det blir lite som en chock ändå. Tänk, vad fan, allt vi har gått igenom. Det här är väl ingenting. Kom igen.
Madde drar deodoranten fram och tillbaka under Hempas armar. Efter det tar hon små öronpinnar och försiktigt rengör hans öron. Hempa sitter stilla. Axlarna sjunker ner.
Har du borstat henne?
Va?
Har du borstat henne?
Ja. På ett sätt så... Det är inte dugg förvånande, tycker jag. Jag var kanske inte den snyggaste i stan, men nu ser man ju väldigt annorlunda ut. Hon är 30 år när jag blev sjuk. Och hon kände väl att hon kan få ut mer av livet än att liksom ta hand om någon. Men det var tufft. Det är det fortfarande.
Behöver du duscha igen nu? Behöver du duscha igen nu?
Typ. Ibland undrar jag om det hade varit bättre om hon kanske hade slutat jobba för mig. Och sen ses man vid överlämning av dottern. Eller liksom. Men nu har vi inte ju haft det så. Så det är omöjligt att säga om det hade varit en bättre grej eller sämre grej. Men min kärlek finns ju kvar till Madde.
Madde?
Ja? Bakom dörren.
Vilken dörr?
Den till köket.
Ja.
Där kan du få ta bort den här.
Är det en spindel, eller?
Jag tror den är ganska stor.
Okej.
Jag och mamma och pappa sov tillsammans. Det kommer jag ihåg. Det var mysigt.
Mireia var 7 år när hennes föräldrar separerade. Nu bor hon varannan vecka hos Hempa och varannan hos Madde.
Och jag brukade hålla i deras örsnibbar när jag skulle sova. Det är bara jobbigt nu ibland. När man ska byta eller när man ska...
Madde sitter bredvid. Mireia sträcker ut handen mot sin mamma.
Åh, härifrån. Jag har inte kunnat träffa dem samtidigt. Men det är också bra att mamma jobbar här.
Okej, Google. Hur varmt är det ute?
Just nu är temperaturen i Sollentuna 14 grader.
Kanske ta med ett paraply också.
Det blåser lite grann också.
Ja, för det såg jag att det var 35% chans för regn.
Jag sa att det är gay och elbil. Förbränningsmotor är mycket tuffare.
Hempa visar Kalle Ville sin nya bil. Funktionsanpassad med hjälp av Försäkringskassan.
Är det här rött?
Det här är gas och broms.
Fan vad coolt.
Rapp.
Hempa gasar med höger armstump fram och tillbaka och styr med vänster armstump med en liten svart spak som vrids i cirklar.
Har den höjt din livskvalitet? Är det en frihetspryl liksom?
Det kan man lugnt säga att den har. Skjutsar med dig till fotbollen, skjutsar henne till skolan, kan skjutsa och hämta hos kompisar. Och, nej, det är helt sjukt. Det har verkligen ändrat livet till det bättre.
Du kan köra ner där.
Ja, det ser ut att vara en sån där. Är inte det återvändsgrön?
Nej, men det är det. Råkar du någonsin ut för, du vet, så här, du vet, folk hittar med näven eller något.
Så
bara får du visa så här. Alltså, jag kör utan närmare ben. Eller så, du kan inte peka finger åt några liksom.
Nej, det är ganska irriterande. Och jag har heller ingen att tuta. Då får jag göra så här. Jag bad om att tuta här.
Kommer du ihåg när jag väntade på dig när du var på muggen på Miss Brown och Lille Sixten?
Ja, just
det. Jag stod utanför och pratade. Och så var det två tjejer. Det var en brud som satt på toan bredvid som bara... Alltså, äckliga jävla snubbar som inte kan gå på här toan och bara... Jag sa till henne, men om du väntar lite så kan vi ses här utanför sen. Hon följde efter det hela kvällen sen och bad om ursäkt på det. En låt om cannabis. Fantastisk låt. I love you, Mary Jane.
Varför har du snart så röd näsa?
Han ser ju konstig ut, men jag tycker ändå han ser fin ut. Han är min speciella pappa.
Tänk att kunna fläta, hjälpa till att fläta hennes hår. Nu kan hon ju det själv, men det vill jag också göra. Jag kan ju hålla om en allt vad jag kan, men... Liksom stryka fingrarna genom hennes hår, det vore kul att få göra igen. Hon, nu har väl tittat på lite bilder och sånt där, men förut vill hon inte ens se hur jag såg ut innan. Så här jag är för henne. Det funkar utmärkt för henne.
Ska jag putta dig på ryggen?
Du kan putta på ryggen?
Ja. Ja.
Mirejas fotbollsmatch i Täby har precis börjat.
Hon har bollen.
Har hon börjat? Ja, där.
Men vill du sitta på vid läktaren, eller?
Ja, jag har inte så mycket val.
Jo, men man kan försöka ta sig in på planen om man vill komma närmare.
Det är kyligt ute. Hempa sitter i kortärmat. Armstumparna vilar på träräcket.
Kom igen nu, Mireja! Kämpa!
Hänga ännu mer.
Nej!
Hur kunde
du har jobbat! Kom igen!
Det där var jävligt bra där, att hon...
Det är bara att hon är för rädd för bollen ibland.
Ja,
så armen åker ju ut. Alltså det är väldigt svårt att se att skulden kommer försvinna. Jag vet att han har liksom sagt det några gånger att men jag kommer ju aldrig träffa någon annan. Jag kommer inte kunna gå vidare med någon annan. Eller det är ingen som vill liksom leva med mig typ. Jag kommer inte kunna träffa någon. Vilket jag tror att han kan. Nu vet jag inte hur mycket han har försökt heller kanske. Eller om han ens vill eller orkar försöka.
Som frisk vet jag inte ens om han träffar nu. Liksom. Men så här som jag är, jag tycker det känns ju omöjligt. Liksom.
Känner du dig ensam?
Ja, det gör jag ju. Absolut. Men jag är ju ensam. Så det är klart, då känner man sig lite ensam. Framförallt de veckorna Mireja är hos Madde, då är man ju ensam.
Det känns ju jobbigt. Man vill ju inte att någon ska känna sig ensam. Vi finns ju här allihopa, men inte på det sättet kanske som man hade önskat. Så det är väl det som är skulden. Att man är den som är orsaken till att han känner så.
Hon känner ju en väldigt stor skuld, säger hon, just för att hon gjorde det, att hon lämnade dig. Så att hon känner en stor skuld. Förstår du det?
Ja, och det tycker jag hon ska göra. Nej, absolut inte. Det är ju helt sjukt, för så ska hon ju inte känna. Sen kan jag jävlas lite med henne och säkert påverka, ge henne lite dåligt samvete, men det är ju inte... Det är aldrig illa menat, det är min glimten i ögat. Hon ska absolut inte känna någon skuld. Det känns ju helt hemskt.
Men kan du förstå det?
Att hon känner skuld? Det är jätte... Jag vet inte. Det kanske kunde sköts snyggare liksom. När vi separerade liksom. Från båda sidor.
Kom igen då!
Yes!
Grym!
Vi är gröna, vi är bäst! Vi är de som kämpar mest! EKF!
Alla kämpade så hårt.
Ja, ni kämpade riktigt hårt.
Bra jobbat, Östren.
Såg du min dribbling?
Ja, jag såg flera dribblingar. Alltså, det var jättebra och många helt suveräna passar. Och idag var det bättre, för idag var det många som tog emot dem också.
Det är svårt att beskriva, men jag är liksom bara så glad och tacksam att vi kan ha den relationen som vi har idag. Och det är väldigt fint.
Är du redo för en skruv eller vad?
Skruv!
Okay.
Idag har Madde en ny familj och en treårig son, Mason.
Det tog den, Hempa.
Mm-hmm. Ja. Kanske någon månad sedan så Hempa satte på sig sina korta benproteser, alltså stubbisar, som i princip bara en fot. Och Mason då, min son, han bara, han kan gå, Hempa kan gå. Hempa kan gå. Han blev så här helt lyrisk och jätteglad över att Hempa var upp och gick.
Ja. Ingen skruv?
Jo.
Lite skruv?
Mm.
Okay. Är du med då?
Ja.
Okej, okay. Då kör vi. Snygg räddning.
Det har ändå liksom kommit flera fina saker ur allt det hemska som har hänt. man dras till varandra på något sätt. Som inte, alltså det är svårt att förklara varför. Men vi vill ju väl inte leva utan varandra.
Vaken!
Ja, du är vaken.
Ska ni sova nu båda två?
Ja.
Jo.
Okej. Okay. Oh, to see without my eyes. The first time that you kissed me. Boundless by the time I cried. I built your walls around me.
Du har hört Hempas kamp, en kärlekshistoria av Niklas Zackrisson. Producent Håkan Engström. Slutmix Staffan Schöjer. P1 Dokumentär, Stockholm 2025.